Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Mycket välkomna till Agendasättarna, denna podcast där jag, Anders Sedhamre, samtalar med folk i sportens värld. För tidigare poddar, det är 30-talet stycken nu, är det bara att kolla in agendasattarna.wordpress.com eller söka på iTunes eller vilken app som gäller för just dig. Feedback på podden tas emot på mejladressen agendasattarna@gmail.com eller på Twitter via Anders Sedhamre. Och vill man köpa en stilig och billig Agendasättarna t-shirt inför sommaren så kontaktar man mig enligt samma modell. Nu så, denna vecka är det dags för en aktiv utövare när Brommapojkarnas mittfältare Bojan Djordjic är gäst. Att etikettera Bojan som turbotunga är en stor underdrift. Detta är nog den intervjun där flest antal ord per minut har producerats. Jag ska inte gå in allt för mycket i detalj på vad vi talade om, men dessa ämnen berördes. Alex Fergusons personlighet och anekdoter om den samma, dock ska jag säga att intervjun gjordes innan Ferguson meddelade att han kliver av, så det behandlas inte. Vi snackar om att Bojan gillar att få skit ifrån supportrar, om vad som hände i Blackpool egentligen och ett par kastade benskydd där. Om John Guidettis begränsade talang men otroliga psyke. Såklart om Zlatan Ibrahimovic. Om Bojans egen karriär och orsakerna till att han inte blev den världsstjärna som många trodde och hoppades. Vi talade om politik och jantelag och även om Balkankriget och såren därifrån samt Stockholmsfotbollen i smått och allsvensk fotboll i stort. Samt mycket, mycket, mycket mer. Jag blir helt matt när jag tänker på hur mycket härlig information och slagkraftiga citat som ligger framför oss i nästan en timmes tid. Mina damer och herrar, här är Bojan Djordjic.
Varmt välkommen Bojan Djordjic.
Tack så mycket.
Du, alla får ju presentera sin yrkesroll i den här podden och du har en yrkesroll som kanske är något annat än de journalisterna jag har intervjuat. Men vad gör du på dagarna? Berätta.
Jag är en fritidsforskare brukar jag säga. En professionell fritidsforskare efter fotbollen. Jag spelar i vardags i Brommapojkarna i Västerort. Vi har kommit upp från Superettan till Allsvenskan och samtidigt till Brommapojkarna min moderklubb, så det känns skönt att kunna representera den här klubben i Allsvenskan också.
Vi ska prata mer om Allsvenskan och Brommapojkarna senare. Men du kom till Manchester United som 17 år redan, 1999.
Yes.
Hur var det att komma dit? Kan du beskriva det i korthet?
Det var en fantastisk känsla. Många tänker nog, fan du åkte så ung och du var 17 år gammal och hur klarar det? Men vi brukar säga att jag var redo. Sen kanske det låter konstigt för en 17-årig grabb att vara redo, men jag var redo för att ta det steget. Jag var tillräckligt mogen när jag var liten. Pratade med alla mina pojklags ungdomstränare. Även folk inom Brommapojkarna där jag spenderade mina år från 10 till 17. Så de sa att jag var en väldigt mogen, pratglad grabb. Som visste vad han ville. Och som verkligen valde noga när det handlade om att åka utomlands. Jag åkte för att lära mig, dumt att säga, men åkte för att lära spela fotboll. Ta emot en boll, passa en boll. Och få in den här vinnarmentaliteten som britterna har. Och Uniteds ungdomsakademi är för mig kanske då var den världens bästa. Men inte bara på plan, även utanför. Hur de tar hand om unga spelarna. Och det var det som gjorde att mitt val föll på just United. Fast kanske min spelstil var lite mer riktat mot Spanienhållet.
Vad hade du för första intryck när du kom dit?
Allt var så proffsigt. Från dag ett, hur de bemötte dig på flygplatsen, hur de tar hand om dig, var man bodde någonstans, hur planen, schemat såg ut. Allt var ju klart, man bodde då i 17 år, man bodde hos en familj. Jag flyttade in, de tog hand om mat, tvätt, man bodde i de fina stora husen ute i Manchester. Man fick ju privat chaufför ute i träningarna som ungdom, man käkade frukost, lunch, middag. Man behövde inte oroa sig över någonting, inte ens de minns fotbollsskor. som en 17-årig grabb att åka bara spela fotboll på heltid och två gånger om dagen och säga god morgon till världens genom tidernas största manager, det är någonting jag kommer alltid ha med mig. Sen såklart att det blir att varje gång vi nämner United eller Bojan pratar om United, då blir det som att jag skryter om den tiden. Men vänta, börja skämmas för att jag är en av de få svenskarna under vår historia, så länge Sverige finns, att representera den klubben. Sen att det inte gick lika bra som kanske Jesper Blomqvist eller Henrik Larsson, men det är strunt samma. Som jag brukar säga, jag fick säga god morgon till Sir Alex. Hur många är det som får göra det?
Hann du liksom växa upp som person då också, eller var det bara fotboll, tunnelseende?
Nej, jag var inte bara en fotbollsspelare. Problemet var att mediebilden och pressen blev ju redan stor. Jag hade den även under min ungdomstid. Jag spelade alltid de bästa lagen när jag var liten i Brommapojkarna. Jag var alltid den kanske största fixstjärnan både i stadslagen och yngre landslagen. Och det gick ju som på räls ju. Men samtidigt såklart, jag utvecklade mig själv alltid som person. För jag tyckte att, jag visste alltid, för min pappa alltid brukade säga att det är väldigt viktigt att du hittar dig själv. För fotbollsspelaren kommer ta slut ändå, även när du är så pass ung. Att du vet vem du är. När du inte får skjuta på en boll och inte får klappa dig på axeln längre eller ha en åsikt hur du spelade dagen innan. Så det är väldigt viktigt. Det är många som glömmer bort det och kanske ser sig själv bara som fotbollsspelare och glömmer bort människan. Mm.
Tog det tid för dig att träffa de här stora spelarna när du kom dit? Springa in i gigs och skål och sådär?
Nej, jag sket i det. Du vet, jag är som jag är nu. Jag är social, jag pratar med allihopa, jag tar hand. Men jag hade ju verkligen tur att Jesper Blomqvist var där under den tiden. Och tack vare honom så kom man in i det mycket enklare. Man var svensk, man tog kontakt och såklart med min serbiska påbrå, vissa har ju spelat med Jugoslavien, för det är jugoslaviska spelare förut. Och det blev ju bara naturligt. Jag var ju så pass duktig de första åren. Och det här priset jag fick som bästa ungdomsspelaren i klubben, det blir ju att man växer i folks ögon. Man får respekt, inte bara för att man är lite uppstödd i kaxig 17-18-åring, men att man faktiskt kan prestera på plan också. Men mitt snack har ju alltid överglänst det jag gjort på plan. På grund av att jag pratar så jävla mycket. Och det vet jag själv. Men det skäms jag inte för heller.
Hur var gigs och skåls de där på den här tiden? När du var 18, 19, 20 liksom?
United brukar säga det som en enda stor familj. Att få chansen att få se dem träna dag in dag ut. Att få en passa en boll med dem. Och se verkligen hur de lever för den här runda saken. Det var något fantastiskt. Och så pass ödmjuk utanför. United är en väldigt ödmjuk klubb. Det är som en familj. Du kan åka dit nu, när jag åkte dit för ett år sedan, så är fortfarande samma personal som det var 99. Och det är vad Ferguson håller. Han vill veta, han vill lära känna varenda liten kott han har. Det spelar ingen roll om du är medieansvarig, om du sitter i receptionen eller om du är hans sekreterare. Han vill ha full kontroll. Så det känns ju som att man kommer till en stor familj. Man känner ansiktet oavsett om det är nu 99, 2013, 2023, så kommer man fortfarande känna folk i den klubben. Mm.
Du säger att Ferguson ville känna varenda kotte. Vad hade han för idé och plan för dig då? På vilka premisser tog han dig dit?
Du vet, folk som kanske lyssnar på det här som är lite yngre som inte vet. De äldre vet att jag var faktiskt, förutom det här snacket för folk, jag vet inte, de har sina åsikter om. Jag var en väldigt stor talang. Det var jag under alla de här åren. Och det var inte bara att jag hade tur att komma till United. Det var inte bara att ren slump jag blev vald till akademins bästa spelare. Det var fantastiskt att spela i den konkurrensen. Spelare som spelar i A-laget nu. Sådana som John O'Shea som spelat 400 matcher för United. Det är kapten i Sunderland nu. Darren Fletcher, Kieran Richardson. Det är Premier League-spelare jag hade fightats med under tiden. Wes Brown. Och jag fick det priset. Och det kan man inte bara få för snack. Men grejen var det väldigt svårt när man är alltid i de här sportforumen. Att man fick aldrig tid att förklara sig. Varför? För man får fråga i United, såklart jag svarar. Varför ska jag säga nej? Inga kommentarer, tack. Det har hänt. Jag vill fortfarande minnas det som en av de bästa tiderna under min karriär. Det jag lärde mig mest, både i med- och motgång.
Men om du skulle få förklara det nu då, hur du tog upp frågan själv. Hur kommer det sig att det skedde det som det skedde då?
Men du vet, när du vaknar på en måndag, du vet inte hur det verkar ser ut. Trots att du har en plan och schema redo. Planen ändras. Folk blir sjuka, möten blir inställda. Det är som vilken arbetsplats som helst ju. Du blir sjuk, men samma sak som vi blir skadade. Det blir rubbat, det blir uppskjutet hela tiden någonting. Men samtidigt så var jag i Manchester United. Jag var inte bättre än Ryan Giggs var. Jag var inte bättre än Quinton Fortune var. Jag var inte bättre än Jesper Blomqvist var under den tiden. Och vi spelade på samma position under den. Men jag var med i en A-trupp. Jag fick komma upp och träna med de här grabbarna. Och tro mig, det är så många killar som har fallit bra för Uniteds ungdomsakademi som inte ens får lukta på en A-lagsplan. Så på så sätt var jag glad. Men det kommer en tid i ens karriär där man inte kan vara i United längre. Där man måste prova vingarna någon annanstans. Men sen är det väldigt svårt att hitta rätt miljö. För United spelar fotboll på ett sätt inte många andra lag klarar av. För deras spelarmaterial inte är densamma. Där när du går från United så blir du största stjärna var du än går. Du har alltid United bakom. Det blir fortfarande nu när jag skulle, om jag är 35 år gammal och spelar BP, kommer bli fortfarande när man åker ex-United player. Man blir inte kvitt den taggen. Och det blir alltid fan om man spelar Manchester United, då är man ändå, kan man någonting ju. Och såklart när man är ung kanske man reagerar mer på de här negativa rubrikerna än vi gör nu. Vet, förut kunde man läsa en artikel av 10 som var negativ och reagera mer på den än på 9 positiva. Men mediebilden, men fan, Aftonbladet Expressen har väl följt min karriär sedan jag var 17 år. Och i 14 års tid så tror jag att så, utav alla artiklar 90% har ju varit ändå skit. Det är ju inte själv du läser artiklar kan inte känna igen mig i dem.
Nej. Men du fick ju mycket positiv press när du slog igenom där och vann den här Jimmy Murphys Young Player of the Year år 2000.
Exakt.
Och då var det liksom, boy, han kommer gå till landslag, det här kommer gå jättebra. Kan du liksom känna, där gick det lite snett? Något år eller någon händelse?
Ingen år, ingen händelse. Det blev bara att jag kanske inte hade lika stort tålamod att vara kvar någon månad, något år extra. Istället bara för att försvinna. Men samtidigt, när man har en stor talang, så tror man att man kan alltid leva på den. Och det kanske var det största misstaget. För jag hade en talang, jag hade en vänsterfot. Jag behövde inte springa lika mycket som de övriga. Jag behövde inte anstränga mig lika mycket. Jag var fortfarande bra. Men det var man glömmer när man blir äldre. Så blir kroppen skörare. Man måste kanske träna på andra saker än bara leva på sin talang. Man kanske måste pusha sig själv ytterligare. Jag hade några växlar till. Men eftersom jag kunde slå en boll, jag kunde slå ett inlägg. Så klarade jag mig. Men såklart, kommer en skada, kommer skada två, kommer skada tre och man vet inte vad som händer. Och hela tiden när man missar en månad, tre månader, sex månader så blir du tillbaka skjuten hela tiden. Och det hela tiden så måste du komma tillbaka, komma tillbaka, komma tillbaka. Och det enda kanske som jag misskötte under den tiden det är att jag inte tränade. Jag fick inte maximalt ut av mig själv helt enkelt. Fast jag visste det, men jag tänkte att jag klarar mig på min talang. Och menar, tack vare min talang utan något hårt jobb har jag ändå spelat på ganska hög nivå. Och när folk säger att jag har misslyckad karriär. Men det värsta ligan jag har spelat i det är Championship. Ja.
Exakt, och det är min nästa fråga. Jag ska läsa upp klubbarna här då. Röda Stjärnan, Glasgow Rangers, Plymouth, AIK, Videoton, Blackpool, Royal Antwerp och nu BP då. Det där är ju ingen misslyckad proffskarriär.
Nej, det är en karriär. Vet du vad jag brukar säga positivt? Erfarenheter. Många av de klubbarna var ute på lån eftersom jag hade så pass lång kontrakt i United. Och jag har alltid varit en flyttfågel, inte för att jag inte gillade det, men det är inte många klubbar jag har känt mig verkligen hemma i. Men alla de här klubbarna har varit stora klubbar, kanske inte nu men då. De har ändå haft en viss press på sig, en tryck, vilket har passat min mentalitet. För man blir inte vald till de klubbarna om man inte har någon slags mentalitet ändå. På något sätt är jag alltid en vinnare. Du vet, klubbarna jag har spelat i, jag har ändå lyckats vinna saker, oavsett om jag har spelat eller inte. Och jag har haft turen kanske att valt de klubbarna och uppleva de här fina resorna, de fina sakerna. Och det är någonting man tar med sig. Du vet, 4 ligaguld i 4 olika länder, uppflyttning från Superettan till Allsvenskan med Brommapojkarna. Allt det här är positivt. Under den här, många spelar ju fotboll hela sitt liv utan att nå. Det är därför jag brukar alltid ta det positiva istället för negativa. Det är lätt att säga, fan jag fick inte spela här, jag fick inte spela här. Men att förklara varenda moment och så här, har jag skitit tid för jag har aldrig haft tiden till att göra det. För det blir bara att man skyddar sig själv hela tiden, man pratar om sig själv hela tiden och folk orkar inte lyssna på det.
Men du låter lite negativ själv. Som sagt, det här är ju en kanonkarriär och du har ju lärt dig en massa språk och kulturer. Mm. Men du är nöjd i grunden?
Ja, absolut. Vet du, jag är nöjd i grunden för att jag har fått chansen att uppleva någonting jag drömt om sedan jag var liten. Och spela inför 60-70 000 människor. Lyfta bucklor. Och speciellt lyfta bucklan i 2 klubbar som jag älskat. Det är Röda Stjärnan i Belgrad och det är AIK i Stockholm. Att få den känslan, fråga vilken supporter som helst i de klubbarna. De skulle ge sin vänster hand för att uppleva det jag upplevt. Att vara en spelande supporter. De 2 säsongerna, det spelar ingen roll om alla de andra 11 stycken, de här 13-14 som har spelat, har varit misslyckade. Att jag har varit katastrof. De 2 säsongerna toppar allt det här. Och även när jag är 50, 60, 70 år så kommer jag vara nöjd över att jag fick som en spelande supporter och chansen till att skriva in mig i historieböcker någonstans.
Hur är den supporterkänslan, Röda Stjärnan, AIK? Är det 50-50 eller 55-45? Eller
kan Nej, det är såklart 50-50. Men det är lika mycket kärlek. Röda Stjärnan var min första kärlek. Min pappa spelade där. Jag är född i Belgrad. Röda Stjärnan påminner mycket om AIK med press och tryck och galna supportrar. Supportrar verkligen som brinner för sin klubb. Och såklart att många runt omkring har mycket åsikter om dem. Och jag gillar ju sånt. Jag gillar att saker och ting händer. Jag gillar att få skit. Ibland. Du vet vad jag menar? Att
det låter sjukt.
Ja, men det låter sjukt, men jag mår bra av det. Jag mår inte ibland bra av det klappar. Vad bara vilken bra match du gjorde. Jag mår bra när jag träffar supporter som är missnöjda av hur jag spelar till exempel. Jag har ju kunnat vara skadad 2008 innan SM-guldåret. Bojan kom tillbaka, överbetald, skadad. Man vinner ingenting med Bojan. Det är ingen bra kille för laget. Och man motbevisar dem. Man motbevisar dem att alla de här känslorna, allt det här jag har snackat om, förverkligade sig. Vilket jag hade tur. Vi hade jävla bra lag 2009. Men jag bidrog en hel del till att skapa den här lagkänslan och prestera på plan. Mm. Vilket var ännu viktigare.
Röda Stjärna, säger man Zrena Zvezda?
Crvena Zvezda. Crvena Zvezda.
Då var det okej.
Ja, det var helt okej. Jag tror. Jag förstod vad du menar.
Det här är en podcast från Expressen.
Har du tjänat mycket pengar på din fotboll? Är du rik idag?
Ja, folk brukar alltid säga så här. Jag brukar säga att jag har tillräckligt för att kunna bjuda på en kaffe i Kista gallerien. Det brukar jag alltid köra. Ja, det räcker gott och väl. Jag har kunnat ta hand om min familj. Jag har kunnat köpa de skor jag velat ha. En klocka jag velat ha. Men du vet, det som ger mig mest kärlek till det här, det som jag känner mig mest nöjd med, det är att kunna ta hand om min familj, min syster och min släkt. Inte för att jag behövt göra det, men att göra det och se att de har det lättare. Att de behöver inte oroa sig. Det slår ju allt annat. Och det är väldigt viktigt tycker jag också att vara väldigt stark och kunna erkänna det för sig själv och vara nöjd med det istället för att tänka på alla det här negativa som händer runt omkring. Vilket är väldigt lätt när man hamnar i den onda cirkeln.
Mm. Har du någon anekdot om tiden i Manchester United som du känner vore kul att berätta?
Det fanns ju många. Anekdoter ska jag inte säga, men jag tycker bara att det är väldigt, för de som inte vet, som är väldigt inbitna United-fans, det är att många frågar ju hur Sir Alex är. Och jag måste säga att fortfarande än idag så är han fortfarande lika skarp som han var då när jag var där. Fortfarande bryr sig så mycket om de spelarna att det nästan slår alltså hans kärlek till A-lagsspelarna. Han kan varenda spelarens namn. Varenda spelare, spelar ingen roll om han är 15-16 eller heter Ryan Giggs. Så pratar han lika mycket, tas lika mycket sin tid med honom som med Ryan Giggs. För honom är det väldigt viktigt att förstå att när han lämnar United att han ska ha en väldigt positiv bild hur än det har gått. Så det spelar ingen roll om du är första namnet på listan eller 101:a. Så känner du lika mycket kärlek från honom. Och det är någonting jag alltid tagit med mig. Jag har alltid förstått det är många tränare som koncentrerar sig bara på de bästa spelarna. Att de skiter i spelarna som sitter i bänken eller som är utanför truppen. Som kanske behöver ännu mer kärlek och förklaringar till varför saker och ting inte händer. Sir Alex var väldigt rak och ärlig. Och det var kanske därför jag också blivit ännu mer. När man kommer inte på hans kontor, det är inget gullande av din chans kommer. Han säger, nej, du är inte en spelare för United. Men jag kommer hjälpa dig att hitta en klubb. För du är tillräckligt bra för den här nivån. Du är bra för den här nivån. Att ge så mycket tid till folk och hjälpa dem, det är någonting fantastiskt. Alltså. Det är någonting jag alltid är med mig.
Du har träffat honom då och då efter du lämnade United?
Det har jag. När jag bröt mitt kontrakt efter det här problemen i Blackpool. Då tränade jag mig, fick jag komma tillbaka till United och träna tills jag hittade en klubb. Och det var ju Royal Antwerp eftersom det var samarbetsklubb med United. Jag åkte dit för att spela matcher. Och han hjälpte mig med det. Jag tyckte det var perfekt läge för mig att åka dit. Det var några United-spelare på lån där. Och jag var nästan som en mentor för de unga spelarna. Men samtidigt få matcher själv. Men sen hamnade ju Royal Antwerp i stora skuldproblem. De hade ju skulder över 20 miljoner. Euros och när United ville dra sig ur så var det för mig att läge också att lämna. Och som tur är ville BP ge mig den chansen att hitta mig själv igen och det var gjort.
Mm. Vi ska gå till BP alldeles strax. Vi får ta lite kaffe där först. De här problemen i Blackpool säger du, är det något du vill berätta och prata om?
Eller? Nej, men det var ju bara problemen mellan mig och tränaren. Jag är Ian Holloway, vilken var min tränare i Plymouth Argyle när jag var där också.
Tuff kille va?
Väldigt tuff kille, en tuff man, men Han sparkade mig i Plymouth. Det var då jag bestämde mig för att jag hade haft not av England. Jag ville flytta hem. Det var då jag kom till AIK. Så jag, han hade verkligen stora problem. Det är en lång historia. Det är vad jag gått igenom med honom. Jag har nog inte gått igenom med någon annan tränare. Att alltid motbevisa någon.
Han för att han var tuff och du var snackig eller vadå?
Vet du vad det är? Jag och tränarna, jag har alltid haft, det är inte så att jag säger alltid, men jag har mestadels under de här åren haft problem med mina tränare. Det är nog för att jag alltid nästan har ett svar på tal. Att jag alltid har någon fråga som, det är en bra fråga, som de kanske inte har svaret på. Och det kanske jag skyller United på. För att när man har Sir Alex i ditt öra, när jag hade Brian McClair i reservlaget, Steve McLaren. Det är tuffa typer karaktärer som alltid hade svar på tal och som gillade diskussion. Som hade inget emot om du ställde en fråga, för de var så bekväma med sig själv att de kunde kontra. Och ställa det mot väggen där du sitter där nere, okej, förlåt att jag ställde den frågan. Men om andra tränare ser det när du ställer en fråga, det är nästan som det är ett hot. Och ett hot vill man ha bort. Men i Plymouth kunde jag inte ta bort mig i början för att det var väldigt viktigt för laget. Han vann matchen med mig. Oavsett om vi inte kom överens. Och det var det kanske jag hade respekt hos honom just då. För jag tänkte, okej, vi kom inte överens, jag och han. Men på ett proffsigt plan, professionellt, så tyckte han att okej, jag kan använda Bojan. Vi behöver inte komma överens för att jag vet att han gör det jobbigt för laget.
Du gjorde mål 3 matcher i rad där, vet jag.
Ja, 4. Och gjorde, fan, gjorde 8 mål på 4 matcher i reservlaget för att motbevisa honom. Jag var verkligen, jag tänkte, ska jag visa honom vad jag kan, att han behöver mig. Och göra de här målen, vi kom till kvartsfinal i FA-cupen det året. Vi var nära för att komma till kval till Premier League. Allt flöt ju på. Men sen bröt jag obenet och käken och näsan och allt. Men jag var ju borta under ett långt tag. Och sen kom jag tillbaka och såklart vi blev ju starkare. Och ju starkare spelare som kom till klubben, desto mer ville han sätta mig åt sidan. Och sen kom ju de här personliga problemen. Det var personliga attacker, det att jag fick träna extra. Jag fick fan vakna tidigt på morgonen för att gå och träna. Eller träna med juniorerna, träna med pojklag. Bara för att få bort mig i klubben. Jag hade hög lön. Och såklart, när jag hade haft nog en dag så hamnade vi lite i problem efter en match. Jag tror vi mötte Cardiff hemma. Och i halvtid så ledde vi med 1-0. Jag hade passat fram till målet. Han tyckte jag var helt värdelös. När jag var kanske mina bästa 45 minuter gjort för klubben. Och då kastade jag benskydden mot honom, vilket man kanske inte ska göra. Men jag hade haft nog. Det hade ju samlats på. Och såklart, 2 timmar senare så hämtade jag mina papper och var en frispelare. Och jag flyttade hem till jag.
2 timmar senare?
Ja, men det hände ju snabbt. Och såklart, Blackpool-tiden kommer ju tillbaka sen. Efter så många år så ringer han mig. Det här hände 2007. Och nu är vi inne i 2011. Så får du ett samtal av ett Blackpool som precis hade åkt ner från Premier League. Som charmade många med sitt spelsätt. Mm. Och som en tränare som sa att allt är förlåtet, vill du komma? Och efter en tuff tid i Ungern, där hände 100, alltså det var ju också känslomässigt tid. De sista 2 åren brukar jag säga att de har känts som alla de här åren jag haft utomlands. Det har hänt så mycket. Och såklart jag tog den chansen. Fan, gå till Blackpool från ungerska ligan till ett lag som ville komma upp till Premier League. Varför inte? Mm. Och allt var ju bra i början. Det var ju fan, jag kände mig som en dröm, som Robert brukar säga, min tränare. Jag tränade, jag spelade, startade varenda försäsongsmatch. Sen kom ju första matchen mot Hull borta. Jag var inte med i truppen. Nästa dag, eller det var lördag. Ja, söndag förlåt. Nej, på måndag så delade han upp laget och sa till Bojan. Bojan, du ska över till andra plan. Du ska träna med juniorerna. Ja, jag tänkte, nu börjar igen. Och så kom ju transferfönstret och det stängde ju. Och sen under hela den här perioden från september tills jag bröt kontraktet där, så var ju bara problem. Och jag försökte, jag tänkte, jag gör samma grej som i Plymouth. Jag drar ner på humöret, jag tränar på, jag spelar. För det finns verkligen utrymme för mig, men det gick ju aldrig. Det var ju problem efter problem. Och vi löste ju aldrig våra problem och vi hamnade i en liten ordväxling efter en match. Och samtidigt där, en halvtimme senare. Lite snabbare än i Plymouth så var mina papper klara.
Vad sa du till honom då?
Nej, det var mer en ordväxling. Det är någonting som jag har sagt att jag kommer aldrig ta upp. Det hände lite saker, det blev lite personligt. Det blev mer som att vi träffades ute på en nattklubb och hade en ordväxling 4 på morgonen när bägge var helt dyngraka. Än vad det var en ordväxling med 2 vuxna människor.
Inför hela laget?
Nej, det hände nere i receptionen på Bloomfield Road. Inför hela klubben, inte bara hela laget.
Hur ser du på din roll idag, Bojan? Lite pappa i BP, eller?
Men jag brukade alltid se mig jag vet, som en pappa, även vilken en klubben jag har varit i. För den erfarenheten och rutinen man har haft, så försöker man verkligen printa in till de unga killarnas huvud att hårt jobb lönas och att lyssna. Man ska inte döma folk. Man ska ge alla en chans. Det är väldigt viktigt. Och jag försöker se att alla lag jag spelar är att folk ska vara väldigt ärliga och raka mot varandra. Att kunna ta skit av varandra är väldigt viktigt för att laget ska bli ännu mer sammansvetsat. För laget ska prestera ännu bättre. Man behöver inte ha stora kvaliteter, vet du själv, i allsvenskan i Sverige. Det är inte Premier League eller liga. Och att många lag som är sammansvetsade som bra lagsammanhållning med 2-3 stycken rutinerade spelare kan gå mycket längre än vad folk tror på förhand. Och det har varit mitt roll i BP, att förstå att vi kan klara oss kvar i allsvenskan. Det är inte en omöjlighet. Låt Expressen, Aftonbladet, alla de här tidningarna tippa oss sist. De vet inte bättre. Hur många brukar säga till dem, det är svårt att säga, men hur många trodde att LA Kings skulle vinna Stanley Cup? Om du kollar igenom deras, om de som följer NHL kollar igenom deras trupp och kollar på de övriga. Hur många sa LA Kings? Inte många. Jag försöker inte vinna SM-guld, jag vill vara kvar i allsvenskan. Men jag vet att vi har tillräckligt många spelare som är bra nog. Bara så att de vet att de klarar sig. Att den nivån är såklart det skillnad mellan Superettan och allsvenskan. Men att de har talangen där. Men då måste de också psyket att veta att de kan mäta sig med Malmö, Göteborg, AIK och de storlag i Elfsborg. Mm.
Hur många år till ska du spela, tror du?
Jag kommer spela så länge jag vaknar på morgonen och tycker fotboll är kul.
Du är 31 nu?
Jag är 31 nu. Och sista 2 åren har jag inte tyckt fotboll var kul. Jag hade mycket problem när jag lämnade AIK, både i Videoton och i Blackpool. Det har varit många personliga övergrepp, påhopp. Och det har varit mycket skit man har tagit emot. Och man har handskats med som har tyckt att... Jag ska säga att det inte är hat för fotboll, men det har inte varit kul att gå och träna. Jag sa i en intervju här till Expressen också att... Fan, jag tänkte, kan inte det vara som det var när vi spelade i Sankt Erikscupen här i Stockholm? Att man bara känner kärlek för fotbollen. Att man bara springer ut 11 stycken och är glada. Och inte tänker på den här politiken inom klubbarna. Att han måste spela bara för att. Han måste bänkas bara för att. Det finns ju så mycket klausuler i de här spelarkontrakten nu som att klubbarna utnyttjar trots att de behöver vissa spelare. Det är mycket mer politik än vad folk på utsidan tror. Och det är det när man är så inne i en förening och när man är så inne som jag är ibland att man kan bli lätt besviken. Och den kärleken hittar jag i BP igen. Man kom hem till sin familj, till sina vänner. Man kom till en klubb som verkligen ville ha en tillbaka. Så gav det tid och utrymme för att hitta dig själv igen. Och vad den spelaren du kan vara. För det tar lite tid. Jag brukar säga att man kan inte börja årskurs 8 om man inte har gått igenom första 7. Man måste börja ett steg i taget. Man kan inte bara tycka att, för att måndag var tråkigt, men tisdag är skitkul igen. Det är en process. Men du måste vara tillräckligt stark för att gå igenom den processen. Det är när folk bantar, det är samma grej.
Men du, kan du inte bara acceptera då att det är en industri och att det finns klausul och kontrakt och att man måste förhålla sig till vissa regler? Liksom? Det kan ju inte vara som när du var 11 år.
Nej, det kan det inte vara. Men det kan vara lite mer rakt och ärligt. Jag tycker att speciellt i Sverige så... utomlands hanterar de kanske den frågan lite bättre. Fast de är mycket mer pengar, fast de har bättre ekonomi och de kan sälja spelare, köpa spelare när de känner för det. Här i Sverige så kan det bli att det kan bli väldigt personligt från en spelare till styrelsen eller tränare till spelarna.
Hur kommer det sig?
Jag vet inte faktiskt. Jag har försökt hitta svaret på den frågan själv. Jag skulle bara uppskatta att folk ska vara lite mer raka och tydliga istället för att hela tiden hitta något sån här... snäll variant när de vill få bort dig. Eller säga någonting som kanske du tar illa upp. Vet du, jag brukar säga, fan, gillar du inte mig? Tycker du inte om mig? Kom till mig och säg det. Om du redan nu känner mig. Istället för att du ska gå till en annan och säga, kolla på NEC och så. Han hjälper inte sig själv. Han hjälper inte honom. Och han hjälper inte mig. Så det blir bara fel av det. Jag har mer respekt för folk som säger till mig rakt och ärligt. Bara, du skit. Jag hatar dig. Jag har inget problem med det. Inga problem.
Då kanske rädda för att du blir arg på dem då?
Ja, men vad är de för personer då? Vad är det för fegisar, brukar jag säga. Man har de här sociala nätverken och allt det här. Fan, Sverige, de har blivit världens tuffingar bakom en dataskärm. Så fort du ser Twitter, de kan skriva vad som helst och tror att man aldrig ska hitta dem eller se dem någonstans på gatan. Ser man dem så går de in med huvudet. Jag har inget emot, stå för dina ord. Det är okej. Okay. Jag vet ju själv att alla behöver inte gilla mig eller älska mig. Jag kommer fortfarande vara där. Gillar du inte mig, behöver du inte följa mig på Twitter, behöver inte se min bild, blocka mig för all evighet, så kommer du må bra. Ser du mig på TV, stäng av TVn, tryck på mute när matchen börjar, sätt på den igen. Det är ganska enkelt. Jag brukar inte tvinga mig själv genom någonting om jag inte gillar någonting. Man är bara dum ju.
Det där är min nästa fråga. Det är kul att du själv tar upp det där. Du är född i Belgrad. Hur vill du liksom jämföra den serbiska kulturen och den svenska kulturen just när det gäller det där med rakt på sak, man mot man om du nu vill, öga mot öga? Det finns jantelag och feghet, tror jag att du tycker, i Sverige. Kan du resonera lite kring det?
Nej, du vet, jantelag och feghet finns överallt. Men här finns det en större utsträckning kanske än vad där nere. Där nere är såklart tuffare kultur. Kanske har man upplevt så mycket genom all krig och allt det här genom alla åren. Men åker du ner dit så ser du att människorna är väldigt raka och ärliga, men väldigt varma. De tar in dig, de hjälper en. Folk som har varit nere där nere i Belgrad, Sarajevo, Zagreb, alla de här städerna vet ju att det finns ju så mycket hjärta i de människorna. Trots att hälften har inte ens i närheten vad vi får här i Sverige. Det är det vad jag säger. Att folk fortfarande kan bemöta det med en smile och rak och ärlighet. Trots att de inte ens i närheten har vad vi har här borta. Och här har vi allting och ändå hittar vi hela tiden saker att klaga på. Det är det vad jag inte förstår. Kan man inte bara säga att Sverige är en av de bästa länderna man kan bo i? Man har allting här. Man har all hjälp man behöver. Vi har inga problem. Men vi hittar själva problem. Vi har ingenting att göra. Vi klagar på någonting. Vi klagar på vädret när det är vinter. Vad fan, kolla vad Sverige ligger på kartan. Så har du svaret ju. Det är aldrig förstått. Vi ska alltid se något negativt. Vi vill aldrig vara positiva. Lyft oss själva. Jag lovar dig. Jag brukar säga till folk jag träffar ute på krogen. Boy, jag älskar dig. Nej, du gör inte det. Du är full. Först och främst. Du har druckit. Träffar du nästa dag klockan 2 på dagen. Då kommer du gå förbi mig som ingenting har hänt. Varför kan inte det vara exakt den människan då? Eller att du ska komma till mig och säga, fan vad jag hatar det, din jävla råtta. Sen ser du mig igen på gatan, så kommer du också gå förbi mig. Jag förstår mig, det är det som jag har lite svårt för.
Finns det ett machosamhälle i Serbien som...
Ja, vi är macho.
Ja, och hur ser du på det här? Är det härligt? Eller?
Det finns grader. Det finns det här... Vad fan ska man säga? Det finns ju vissa som överdriver sådär. Men det är vårt blod. Vi är känslomänniskor. Vi reagerar på allting. Det är väldigt enkelt att se när jag är arg. Det är väldigt lätt att se när jag är glad. Det finns ingenting jag kan dölja bakom mitt ansikte och mitt ansiktsuttryck. Folk kan läsa om mig hur enkelt som helst. Ser jag på en match under 90 minuter så ser jag all det här. När jag reagerar, när jag tjafsar med domaren, när jag ska tjafsa med någon annan spelare, när jag gör någon gest mot fansen. Men allt sker naturligt. Det är ingenting jag tänker på. Det är bara en känslomänniska i mig som gör de här grejerna. Sen kanske jag tänker när jag sitter i omklädningsrummet. Fan, varför gjorde du det där för? Men sen tänker jag, men det var jag. Det var den reaktionen jag ville ha just då. Om jag gjorde det så stod för er. Ganska enkelt.
Vad är bra med Sverige tycker du då? Utöver att det är en bra levnadsstandard.
Jo, men levnadsstandard är såklart. Många klagar på det också nu, eller? Det finns ju alltid någonting. Men sen kan man åka runt i Europa och kolla. Det är alltid skönt när man landar på Arlanda. Fan, vad skönt att vara hemma. Men det som är bra med Sverige det är att det är också en bra fråga. Det är det här sammanhållningen när man är liten. Det är att man inte pekar ut folk på samma sätt. Att man inte pressar eller trycker på de här, speciellt inom sport, inom idrotten. Att lära dem åtminstone att det är en lagsport. Du behöver inte vara bäst just då. Men vi kommer ge det den tiden. Att man verkligen försöker få ihop en grupp människor att ha kul tillsammans. Men vad man glömmer bort är då ändå att trots att vi står för det, att vi glömmer bort att fortfarande koncentrera sig vissa ledare alltid på de bästa. Så det är samma sak i Serbien, fast det här är lite mer bakom kulissen i det tysta. I Serbien ser man, de här två är bäst i laget. I Sverige ser man inte, men man tycker det själv. Men man glömmer bort att barn känner av vuxna människor, att de kommer sig känna ändå sidosatta. Oavsett hur.
Du säger att du är en känslomänniska. Gråter ofta?
Nej, det gör jag inte. Det gör jag inte såklart. Jag blir också ledsen. Det kommer ju fram en tår då och då. Men det ska ju krävas mycket. Ibland kommer det glädjetårar. Ibland blir det tårar för att någonting har hänt. Eller för att man saknar någonting. Jag vet inte. Jag är inte så svår som kanske folk tror. Eller har en åsikt. Förut tänkte man fan... Varje negativ kommentar eller vad någon människa tyckte så ville man bevisa dem motsatsen. Vilket nu jag skiter fullständigt i. De runt omkring mig vet vem jag är. De som vill få reda på det kan göra det på ett fint sätt. Folk säger att jag kanske ibland är dryg. Men jag blir dryg när jag blir ställd dryga frågor av folk utan respekt. Först och främst. Vad ger det dig chansen att komma till mig och vara dryg? Och sen blir jag dryg tillbaka och säger, fan vad dryg du är. Det finns ju många sådana också. Samma sak med journalister har jag sagt. Ni vill alltid ställa mig mot väggen. Ni vill alltid ha spektakulära svar. Ni vill alltid nämna mer i artiklar oavsett hur det går. För ni vet att det säljer. Folk kan se vad de helst, att jag är ego, att jag är självupptagen, att jag tycker om mig själv. Allt det här är sant. Jag står för det. Men jag har inte bett alla de här journalisterna skriva om mig. Det har jag inte gjort. Men de vet vad som säljer, vad folk läser. Folk skriver ju sådana kommentarer. Vi bryr oss inte, hata honom, han är bänkis hit och dit. Vänta nu. För mig tycker jag att du bryr dig ännu mer att du tar din tid att lägga den kommentaren. Är det inte så? Om man inte bryr sig om någon, varför ska man kommentera? Varför ska man klicka? Varför ska man ens vara där? Ge mig inte den tiden, då kommer ni slippa mig för all framtid. Det är ganska enkelt.
Finns det några sår i dig från Balkankriget under 90-talet?
Såklart, det finns. Såren finns ju att man lämnade Sarajevo, man lämnade sina morföräldrar, man lämnade sitt land. Någonstans där jag verkligen älskade att bo. Under, du vet, 80-talet, 90, början 90-talet, det var ett fantastiskt land för det där Jugoslavien. Det fanns ju allting. Vi hade en hög levnadsstandard. Vi var bra i allting, fortfarande i bollsporter. Alltså, allt hände ju. Folk kom ju på semester till Kroatien, till Montenegro. Det var verkligen ett populärt land. Och såklart, ibland undrar man vad som skulle hända om det inte kriget kom. Vad hade jag varit då? Hur hade min resa varit? Men det är också att så, det hände ju. Vad fan ska man göra? Det hände ju med folk under första världskriget, under andra världskriget. Det hände ju med Balkankriget. Det händer ju mycket, som jag brukar säga, det händer ju mycket saker man inte själv kan styra över. Så man får bara leva med det. Men såklart, man saknar ju sitt modersmål ibland. Man saknar fortfarande den parken när jag var 10 år och lekte i. Vad är alla barnens kompisarna? Vad gör de nu? Tänker man, är de stolta när de ser mitt namn någonstans? Ja, de gick i samma klass. I före detta Jugoslavien upplever jag att det är mer genuin kärlek mot någons framgång. Men samtidigt är det också större hat och mer rakt hat. Också, än vad det är här i Sverige. Vet, antingen så stinker man och luktar gott. Det finns inget mitt emellan. Och här hittar man de här mitt emellan människorna i Sverige ibland som är ännu värre.
Ursäkta, kanske en dum fråga för någon som är 100% svensk. Men om du träffar någon här i Sverige från Kroatien eller Bosnien eller sådär. Finns det liksom motsättningar på något sätt?
Majoriteten har varit fantastiska, det har jag att säga. Men ibland får jag faktiskt... Det hände ju under den här Hammarby-matchen förra året med BP när jag fick mycket skit, hetsa fansen. Men det hände ju under en tid där folk kom till Grimsta, folk från mitt eget land där jag växte upp och skrek massa saker om kriget, om serber på mitt modersmål. Vilket tog väldigt illa upp. För jag tänker, fortfarande är vi i Sverige nu. Jag har lagt det här bakom mig och jag var där när det hände. Jag flyttade på grund av kriget. Jag tänker när jag ser på de unga killarna som kom till det här staketet som var, vad ska man säga, jugoslaver kan man kalla dem. Sen vet man inte om de var bosnier, kroater eller vad de var, men det spelar ingen roll. Att de 3-4 människorna kan rikta sånt hat på det språket mot min familj, mot min bakgrund. Det gjorde ont, det kändes väldigt jobbigt, för de har inte upplevt det jag upplevt. De växte upp här, de är kanske födda här. De såg ut som de var 18-19 år gamla. Och att kunna ha det hatet, det betyder att det har kommit hemifrån. Och det var därför jag reagerade. Det blev ju så stort ståhej förra året. Bojan hetsade fansen. Fansen ville komma in på plan mot Hammarby. Ja, jag och Hammarby fansen kom inte överens överhuvudtaget. Jag har min AIK-bakgrund. Det kommer alltid vara rivalitet. Men någonstans finns det ju hatkärlek också. Jag står för det jag tycker. Jag älskar min klubb. Det gör de också. Men det kom personliga angrepp på min hemmaplan på Grimsta då, när folk vill ta sig in och skrika sådana saker. Såklart man reagerar. Hade det varit din pi på svenska hade du inte haft något emot det. Men det kommer ren serbokratiska mot mina landsmän som är hammarbyare, eller landsmän och landsmän. Då är det ont, då reagerar jag.
Du talar serbokratiska?
Ja, jag pratar såklart, det är flytande. Jag skriver kyrilliska också. Men det är häftigt, men vi lärde oss. Jag kom hit i femman. Och om du ska börja skolan i Jugoslavien i ettan så måste du kunna multiplikationstabellen. Du måste kunna stava, skriva både kyrilliska och normala alfabetet.
Och du kan engelska och svenska, så du, tre språk är helt perfekt.
Ja, tre språk är helt perfekt.
Det känns nästan när man pratar med dig som att du eventuellt skulle kunna vara politiskt intresserad. Är du det?
Aj, sådär. Jag låter syrran och farsan, de som är politikerna i huset. Jag och morsan har våra åsikter. Vi är nog mer lika varandra. Pappa och syrra är kopier, jag och mamma är kopier. Men samtidigt så tjafsar jag mer med morsan eftersom vi är så pass lika att vi ser samma saker. Så ingen får ju rätt i slut. Ju. Och morsan, det roligaste är att när pappa och syrran garvar bara. De säger det bara som att du, det bara är eko. Du säger en sak så upprepar morsan samma sak. Så. Men såklart man följer det mycket. Men jag försöker vara så korrekt som möjligt. Du vet, jag är inte bland de här... Jag är serb. Jag hatar inte på någon. Men jag är väldigt stolt serb. Jag är stolt över mitt folk, allt vad vi har gått igenom och upplevt. Men jag förstår ju också att de andra folkslagen också fått lida och fått uppleva det. Och jag visar alltid respekt. Jag har kompisar både som är kroater, som är bosnier-muslimer. Jag är inget emot det. Jag är inte den serben som vissa folk tror. Jag har upplevt det själv. Jag har suttit i samma skolbänk. Min bästa barnhusvän är en muslim. Min bästa vän här är muslim. Så jag är väldigt öppen. Jag gillar inte bara folk när de ska stirra sig blind på någonting och inte se människor. För det spelar ingen roll vilken religion vi har. En bra människa är en bra människa. Alla serber är inte bra. Alla svenskar är inte bra. Alla norrmän, det finns ju, förstår du, det finns ju fel i allihopa. Det är väldigt svårt, men du kommer alltid överens med bra människor. Därför jag dömer ju ingen, jag ger alla en chans. Det spelar ingen roll hur du ser ut, vilken hudfärg du har. Alla måste ha en lika chans.
Du har bott här i ungefär 20 år nu, va?
Ja, 20 år.
Hur känns det med Sverigedemokraternas intåg i svensk politik? Är det läskigt, tycker du?
Ja, men såklart det. Men det är katastrofalt. Men jag ska vara helt ärlig, jag är inte förvånad. Jag är dugg förvånad. Den här vardagsrasismen stöter man på dagligen.
Det gör du, gör du det?
Ja, jag, inte varje dag, men jag har gjort det. Du vet. Jag stötte på min port, Kungsholmen, där jag har bott i många år. Kanske mer än det grannen som ger mig det. Men det spelar ingen roll. Det är något som har kommit. Det är något som har kommit för att man vet inte vad man har folk ibland här. Stinker de, luktar de gott? Det är något mitt emellan. Klapp på axeln, sitter och tar en bira och där går han och kryckar in SD. Han röstar på SD. Vi borde vara mer raka, mer ärliga och uttrycka våra känslor. På så sätt tycker jag Sverige är för snälla. Man vet inte vad man står ibland. Man får ta sina strider ibland själv. Men att man har 9-10%, det är alldeles för högt. Det är mycket folk. Alltså det är mycket människor. Man går förbi de här på gatan. Det är det som är det mest läskiga utav allt. Men vi får hoppas på bättre tider. Men det är inte så att de var mindre på 90-talet. Det är inte som det har kommit nu. Det har alltid varit.
Möjligtvis ett hopp här i vikt på ämnen.
Mm, men det spelar ingen roll. Det, fan, man ska ju kunna prata om vad som helst.
Det är väl härligt att vi blandar högt och lågt. Och då går jag nog lite lägre ner och frågar. Den allsvenska fotbollen, vad håller den för klass tycker du som har varit runt så mycket?
Ja, den håller ju helt okej klass. Den blir ju bättre. Det är inte Europas bästa liga. Det är inte Europas sämsta liga. Den är vår och den förtjänar mer respekt och mer kärlek än vad vi ger den. Det är vad jag tycker är jävligt jobbigt ibland. När man träffar ungdomar, när man träffar folk som spelar i lägre divisionerna. Som klankar ner på allsvenskan. Som är så orealistiska i sitt tänkande och tyckande. Att man ibland bara vill ge dem örfil och säga vakna. Du har division 3, 4, 5 spelare som är kritiska mot allsvenska spelare. Som ibland vill bara ställa frågan om, vänta nu, var fan spelar du någonstans? Du har inte ens lyckats komma upp till den allsvenska nivån, men du tycker att jag är katastrof. Men jag får inte kritisera en Premier League-spelare. Och då lägger jag vikten, frågan är, har jag mer rätt till att kritisera Premier League? Eller har han mer rätt att kritisera mig? Det funkar ju på bägge hållen. Så jag tror ungdomarna här borde ha delmål att först ta mig till en... Alla kan inte bli proffs. Det krävs en talang, det krävs lite tur. Men att representera en allsvensk förening är inte fyskan. Det är en bra början för de ungdomarna. För att börja i division 3-4 tror man ska spela Real Madrid, det är för orealistiskt för mig. Och där hatet borde vara mindre. De negativa kommentarerna borde dras ner. Den här mobbningen, som i Sverige, det blir mer och mer mobbning. Folk blir mer och mer utsatta. Den måste sluta.
I allsvenskan eller vadå?
Nej, men inte bara allsvenskan. Allmänt. Allmänt och allt. Du vet, från de negativa kommentarerna runt ligan till hur vi behandlar varandra, till hur vi pratar med varandra. Allt borde få mer en positiv och en ärligare ton där alla skulle må bra. För jag tycker att ju mer tiden har gått nu, så har vi blivit ännu mer negativa. Man hittar alltid fel. Man bortser allt som är bra, man skiter i det. Och man vill bara kritisera, kritisera, kritisera. Och det är någonting jag kan inte stå för. Det är inte ibland ett samhälle jag vill vara i på ett sätt. Och då förstår jag att jag är väldigt stark för att klara av det. Men det är många andra som inte klarar av det. Och vad händer med dem sen? Det är det som är lite det svåra.
Bojan, när jag hör dig tala här nu, nu ställer jag en sportfråga. Ja. Och du glider in på filosofi och ideologi. Du låter ju politisk.
Jo, men du vet vad det är.
Jag
tänker inte på det. Men det grejen är att när man pratar om allsvenskan, jag pratar om individer. Jag pratar om hur folk behandlar varandra i ett omklädningsrum. Hur spelarna är mot varandra. Hur man kan se bakom varandras ryggar. Fan, hur fan kan han starta? Och sen när man kompis med honom 20 minuter senare. Det funkar inte så i min värld. Jag hatar sånt. Man kan ha åsikt, man kan vara klagad till den och säga hur fan kan han starta istället för mig? Då åtminstone har du en dialog. Då kan du få ett svar tillbaka. Men inte gå till din lagkamrat och säga fan alltså, kolla. Det skapar en negativ, det kommer ju komma fram förr eller senare. Det kommer dra ner lagmoralen, det kommer lagandan. Och då kan du flytta det här över till samhället. I klassrum. Mobbning sker i skolorna. Det blir mer och mer, eller hur? Man läser om det, folk blir utsatta, folk tar självmord. Vänta nu. Är det någonstans vi borde se till varandra? Fan, stopp alltså. Vi vill ha de här människorna i det här samhället. Vi vill leva så. Jag vill inte leva. Jag vill inte att Stockholm ska vara så. Jag vill inte att Sverige ska vara så. Jag vill inte att mina barn ska växa upp här. På det sättet. Man måste vara alltid den coolaste killen i klassen. Man ska vara coolaste tjejning. Man ska vara populär. Är man lite överviktig, är man lite småfet så ska man bli mobbad. Vänta nu, vad fan är det för någonting? Det sätter sina spår, tro mig. Och vad som händer med honom när han växer upp? Det vet vi aldrig. Det är sånt som gör ont ibland. Alltså, jag tycker att vi borde visa varandra lite mer kärlek. Fan, jag låter som Thomas Di Leva ibland.
Ja, men du är ju politisk.
Ja, men jag tycker vad som föregår här är fel ibland. Det har blivit mer och mer sånt. Man läser mer och mer om fall och utsatta människor, barn. Det är inte rätt. Alla vi kan inte vara perfekta. Alla föds vi inte med perfekt hår, med fina ögon, med långa ben. Det gör vi inte.
Men du är populär.
Jo, men jag har fint hår och jag har... Nej, men... Populär på ett sätt att jag, även om du går tillbaka till klassen, jag kunde vara skämsam som jag tog hand om alla på ett sätt. Även om jag kunde vara hård mot folk så kunde jag verkligen stoppa den här mobbingen. Se till, jag var tillräckligt stark i skolan på det sättet att jag hade, inte stark, alltså vi snackar nu snack om bråk stark, men jag var tillräckligt stark person för att kunna hantera de här sakerna i omklädningsrummet och hjälpa folk som jag verkligen såg i ögonen att de inte kände sig välkomna. Att de tänkte på hur de klädde sig, hur de steg in i klassrummet för att de inte var bra på fotboll eller basket, de inte fick vara med på någonting. Att få dem känna sig välkomna är väldigt svårt. Du behöver inte spela, men låt dem vara med i det.
Varför tror du att du har så hög status i AIK? Du har inte spelat där i 14 år direkt.
Nej, det har jag inte. Men jag har ju samtidigt stått där på några med dem. Jag har lyckats vinna SM-guld, cup-guld. Jag har gett dem, tror jag, de som älskar mig, det de skulle ge klubben om de spelade. Genuin har jag varit. Jag verkligen älskar klubben. Och jag har stått upp för klubben i vått och torrt. I både medgång och motgång har jag varit mottaglig för samtal. Vi har kunnat prata om saker om det inte gått rätt. Jag har representerat klubben på ett fint sätt. Och jag har haft den här lilla AIK-hybrisen som folk älskar att ha. Och det blev ju under det året, det blev väldigt ångersamt. Och plus har jag och Martin under året, Martin Mutumba, gjort att mer och mer folk från våra förorter har börjat följa Allsvenskan och AIK och tycker att AIK är coolt. Förut kunde jag stå på perrongen i Kista eller Husby. Och jag skulle gå på AIK-match med halsduk. Folk garvade åt mig. Fan, ska du se allsvensk fotboll? Det blir ju så. Och nu står man där i Kista nu. Åker i perrong. Alla står i sina halsdukar, svartgula tröjor på sig. Och är stolta. För de kan känna igen sig i någonting. Och det är väldigt viktigt, tror jag, att gå in på samhället igen. Att man kan hitta någonstans där man känner igen sig. Där man känner sig välkommen. Hela livet blir bättre på något sätt. Det är många ser fram emot. Tänk dig på perrongen står där. Fan, jag ska på en AIK-match snart efter skolan. Och man sätter på sig tröjan och man är del av någonting. Det är väldigt, 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 väldigt viktigt. Speciellt hur det har blivit nu.
Kan du se den skönheten i supporterskap även i Djurgården eller IFK Göteborg eller Helsingborg liksom? Eller AIK, alltså, du tycker det är vackert?
Nej, AIK är vackrast. Det kommer det alltid vara. Men samtidigt har jag respekt. Folk kan tycka vad de vill, men jag har respekt för Göteborg, Hammarby, Djurgården. För jag vet att rivalitet behövs. Men när jag växte upp och hade Röda Stjärnan och Partizan Belgrad, det var en så pass stor rivalitet, det var ju på liv och död nästan. Och såklart, men man hade ju respekt. För det fanns, för deras fans gjorde så att hela den här grejen blev ju större. Det är samma sak här i Stockholm. Om det inte fanns Bayern eller Djurgården, det hade inte varit lika kul på samma sätt. Ja, vi hade fortfarande varit väldigt, väldigt en vacker klubb. Men det här tugget, det här snacket, de här derbyna, gå till jobbet på morgonen när man slagit sin rival eller förlorat, den här positiva glädjen att vakna på morgonen när man har slagit Djurgården, eller den negativa känslan när man har förlorat, den hade ju saknats. Och såklart, de ska ha all cred för beröm. De följer sina lag som gör mitt också. Mm. Jag behöver inte vara älskad av dem, det kommer jag aldrig vara. Men jag tror någonstans, även den mest inbitna Djurgården och Bayern har någonstans en liten respekt för mig, för att jag verkligen står upp och älskar min klubb så som jag gör.
Det här är en fråga som knyter tillbaka lite till det vi pratade om innan. Den är lite lång, så du får vara beredd på detta. John Guidetti befinner sig just nu, kan man säga, i ett lite klurigt läge. Mm. Ungefär liknande det du hade i Manchester United. Ja. Han är ung, han är talangfull, han spelar i en av världens 10 största klubbar. Vilket råd och hur vill du resonera kring John Guidetti? Ska han göra som man kan argumentera att du gjorde, det vill säga försöka stanna kvar och slå sig in och bli superstjärna? Eller ska han ta 2 steg tillbaka och bida sin tid?
Det här är en bra fråga faktiskt. För jag blir ibland lack när jag läser att alla har några råd att ge honom. Att journalister skriver artiklar hur det har gått för honom. Och de ska ge sina råd när de aldrig ens sparkat ens en boll i deras liv. Många av de här journalisterna, vilken nivå de spelar på? Det är inte många, det är inte någon hög nivå. Så de vet inte hur det var i en klubb som har press och tryck på sig. De har aldrig varit där själva. Så det är alltid mycket lättare att vara vid sidan om och ge varandra råd. Och sig själva gör man ingenting själv. John ska fortsätta vara sig själv. Snacka på som du gör. För att jag vet att så mycket hårt arbete han har lagt bakom. För John, tror mig, det var ingen stor talang på samma sätt. Men han jobbar otroligt hårt. Han tränar, tar hand om sig själv. Och han kommer ju lyckas bara för att han verkligen brinner. Och gör allting rätt. Jag var talang, det var inte han på samma sätt. Men hans jobb, hur mycket tid han har avsatt för fotboll och hur mycket han vill verkligen lyckas kommer att göra så att han gjort det. Men
du la inte ner den tiden alls?
Nej, jag la ju tiden, jag älskade ju fotboll. Men för mig var fotboll kul, jag gillade att slå en tunnel, en fin passning, jag gillade det här vackra. Jag brukade säga, fan, jag brukade säga till farsan, fan, du inte födde mig lite tidigare. Jag hade njutit mer på 80-talet. Gå lite runt, röka någon cig då, ta någon whisky och sen gå ut på plan, slå någon tunnel. När folk älskade sånt ju. Så när spelare började ut, gamla 10, som jag brukar kalla den gamla 10-rollen och började ut. Det är mycket mer löpare nu. Men John ska fortsätta vara sig själv. Jag tycker han gör allting rätt. Han fortfarande tränar lika hårt, fortfarande lika målmedveten. Men folk får vara beredda på, han snackar. Han snackar lika mycket som jag gör. Och det kanske sticker folk i ögonen. Folk kanske vill att han ska vara nästa Zlatan. Det är inte han själv som har sagt det. Men folk vill vara. För eftersom Zlatan lägger sina skor på hyllan, kommer han lämna sånt tomrum som det här landet kommer först få uppleva när han gjort det. Nu kan man kritisera Zlatan, älska Zlatan. Men när Zlatan säger, jag slutar, vi kommer aldrig hitta en annan. Det kommer ta tid.
Du ska få prata om Zlatan alldeles snart. Men John Guidetti, han spelar till och med i samma stad som du. Ska han vara kvar där? Eller ska
John
han
gjorde
väldigt,
vet vad som är grejen? Han gjorde fantastiskt bra i Feyenoord. Han var en av Hollands bästa anfallare. Han är gud i Rotterdam. Jag har varit i Rotterdam och hälsat på honom. Jag var i Belgien, för det är ganska nära. Han är gud där. De såg honom som en av de bästa spelarna som varit i Feyenoord, fast han var så ung. De älskade honom. Och Feyenoord är en stor klubb med fanatiska fans. Och bara har han gjort det under så månader, det är någonting han kommer alltid ha med sig i bagaget. Men sen kom ju den här mystiska skadan som har gjort att alla de här klubbarna som man hade, som man har kunde lämnat Manchester City för och kanske varit en A-landslagsspelare nu, starten med Zlatan, har gjort så att han har fått ta ett steg tillbaka i sin utveckling och få vänta nu tills han blir fullt återställd, fullt frisk och sen ta ett bra beslut. För han har ju bra team bakom sig, han och hans pappa alltid med sig, Mike. De kommer ta rätta val och rätta beslut. För han vet ju själv att han kan inte stanna i Manchester City hur länge som helst om han inte får spela. Mm.
Nu måste du få berätta om Zlatan. Det är möjligt att jag tjatar om honom i den här podden, men det är spännande med folk som har en stark relation till honom. Berätta dina intryck om den här spelaren. Du säger att vi kommer sakna honom och fruktansvärt.
Jag tycker det genom tiderna var den största spelare. Allt. Karaktär, karisma, utstrålning. Hur folk reagerar när de ser honom på stan. Det är en A-kändis. Det är Hollywood utifrån Zlatan. Och det är inte bara här. Det är Italien, det är Frankrike. Det är Spanien, överallt man går. Vi har ingen större spelare, en större profil. Vi har inte haft. Henke Larsson var stor. Det var Fredrik Ljungberg också. Men inte på samma sätt. Zlatan har någon utstrålning. Som gör så att när han lämnar landslaget har jag svårt verkligen nu när jag kollar på de ungdomarna. Fast de är bra. De är inga Zlatan. Och tomrummet efter honom. Jag är bara rädd hur det kommer se ut i landslaget efter det. Vi kommer fortfarande vara starka defensivt. Men han ger något, det här lilla extra. Han ger den här, det när man sitter hemma, man har en åsikt om honom. Det är vad jag gillar. Att man kan prata. Man kan alltid prata om Zlatan, eller hur? Och när han slutar, vad pratar vi om då? Om Granqvist eller om någon annan. Det är inte samma grej.
Ser du någon yngling som kanske kan slå igenom där förutom Guidetti?
Väldigt svårt, inte på Zlatan-nivå. Det föds ju en sån. Vi har bland 8-9 miljoner människor. Att vi ska förvänta oss att varannat år ska en Zlatan dyka upp, det går inte. Därför jag tycker det är så skönt med John och hans uttalande och hans utstrålning. Profiler behövs. Svensk fotboll mår bättre utav profiler. Såklart det här gamla klyschen, låt fötterna tala och du vet det här. Men låt killen prata om man vill ju. Om det är han, så hämmar inte hans utveckling. Vill jag prata så kommer jag prata. Jag brukar säga, dra ner volymen annars. Det spelar ingen roll. Varför ska jag ändra mig för att du ska må bättre? Det är väl då att vi kanske inte kommer överens. Vi måste kanske leta andra omgängeskretsar, eller?
Du, vem tycker du att jag borde intervjua i den här podden framöver?
Om du skulle kunna få en med Guidetti, tror du skulle ge det.
Du känner ju honom, du kanske kan hjälpa mig.
Jag kan hjälpa dig. Om man kommer tillbaka till Sverige så kan jag nog lova dig att han skulle ställa upp på det. Det är en väldigt ödmjuk kille innerst inne. En kille som upplevt också mycket. Man glömmer bort att han har växt upp i Kenya. Man blir ödmjuk av att växa upp i Afrika och se hur människor har det där. Han besöker fortfarande det med sin pappa, fortfarande hjälper folk där nere. Men det är sådana grejer som inte kommer ut. Du vet vad jag menar? Man hittar alltid något negativt. För att folk inte läser de positiva. Det är samma sak. Han hjälper folk i Afrika eller Bojan skänker pengar till musikhjälp. Men det är inte lika kul. Det blir inte lika mycket klicks istället för att jag ska attackera någon journalist för att han ställt en dum fråga.
Nej, det blir inte lika mycket klick faktiskt.
Nej, det blir inte. Det säljer ju. Det handlar ju om pengar ju. Jag är inte dum själv att inte veta det. Men...
Prata Guidetti mer än vad du gör?
Han pratar till och med snabbare än vad jag gör. Om det går nu. Men det är genuint. Vi pratar ju för att vila det.
Sista frågan är, jag frågar alla vilken typ av livsmission de har på något sätt med sitt yrke eller sådär. Hur vill du att folk ska liksom komma ihåg dig, din fotboll, ditt eventuella kändisskap om 20 år?
Det är väldigt svårt. Vet du. Jag brukar koncentrera mig på att det som känns skönt är att kunna ta mina barn i framtiden till en AIK-match och bli ihågkommen som en guldhjälte. Eller gå ner till Belgrad och sätta sig på Maracana-stadion. Också bli ihågkommen som en guldhjälte. Det är sådana grejer som värmer. Det kommer värma när man är 50-60 år gammal. Det är inte så att man är ego, men det känns jävligt skönt att kunna ha gjort det i de klubbarna, men att verkligen vara så störst kärlek till och mycket hjärta till. För det kunde ha gått fel. Jag brukar tänka, fan, tänk om jag hade inte tagit guld. Hur hade jag varit då? Hade de sett mig på samma sätt? Sådana saker hjälper ju. Och fotboll handlar ju om framgångar. Det handlar ju om meriter och allt det här. Men en rak och ärlig kille som inte var rädd för att sticka ut hakan och få skit. Och skit har jag fått. Massa. Jag tror inte många hade klarat av det. I den utsträckningen. Ibland lite oförtjänt. Men såklart. Är man så glad, pratvillig. Vill man ha åsikt om allting så får man stå sitt kast. Det vet jag också. Och jag gillar det.
Stort tack för att du ställde
upp
på.
Tack så mycket för att jag fick komma här.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes. På iTunes.